إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه اللهم ربنا زدنا علما اللهم وفقنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله. Vi fortsätter att gå igenom Al-Arba'in al-Nawawiyya och vi kommer nu läsa hadith 22. An Abdi Abdillah Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal ara'aita idha sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an a adkhulu al-jannah قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أهللت الحلال فعلته معتقدا حله. أبو عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رضي الله عنهما berättar att en man frågade profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa: vad säger du om jag ber mina obligatoriska böner, fastar under Ramadan och betraktar det tillåtna som tillåtet och det förbjudna som förbjudet och inte gör mer än så, kommer jag då att gå in i paradiset? Profeten sallallahu alaihi wasallam svarade ja, berättade Muslim. Och Imam Nawawi han säger: meningen av att betrakta det förbjudna som förbjudet är att hålla sig borta från det, och att betrakta det tillåtna som tillåtet är att man gör det med tron på att det är tillåtet. Tayyib. Förklaring. I denna hadith så nämner Jabir radiyallahu anhu att en man kom och frågade profeten sallallahu alaihi wasallam denna fråga. Och i vissa hadither i Muslim så nämns det att den här mannen heter Nu'man ibn Qawqal radiyallahu anhu. Denna sahabi heter Nu'man ibn Qawqal. Han säger här ara'aita, vilket betyder akhbirni, berätta för mig. Eller vad anser du? Eller berätta för mig. Vad som händer om jag ber al-maktubat, de obligatoriska bönerna. Och det refererar här till as-salawatul khams, yani fajr, dhuhr, asr, maghrib och isha, de fem dagliga bönerna. Wa sumtu ramadan, och jag fastar i ramadan. Wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram. Och jag håller det som är halal att vara tillåtet och det som är haram att vara förbjudet. وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا, och jag gör ingenting utöver detta, kommer jag då att gå in i paradiset? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam na'am. Har ni lagt märke till att i denna hadith så nämns inte zakat och hajj, eller hur? Det nämns salah och as-siyam. Zakat och hajj nämns inte. Och ändå så säger profeten al-Islam att han kommer gå in i paradiset. Så hur förklarar man det här? De lärda säger här att vad gäller hajj så kan det vara att den här frågan ställdes innan det att hajj blev obligatoriskt. För hajj blev obligatoriskt de sista åren under profetens liv sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Jag tror det var till och med näst sista året. Så den här frågan kan ha ställts innan hajj blev obligatoriskt. Och vad gäller zakat så kan det vara att mannen här var fattig. Och profeten al-Islam visste att han var fattig. Så han visste att han inte behöver betala zakat. Och är man fattig så behöver man inte betala zakat om man går till Jannah. Eller hur? Så det är en förklaring. En annan förklaring är att zakat och hajj och allting annat i islam faller in under meningen wa ahlaltu al-haram wa harramtu al-haram wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram. Att jag håller det som är halal att vara halal och jag håller det som är haram att vara haram. Haram är två saker. Ett, de saker Allah har förbjudit. Två, de saker som är att lämna de saker som är obligatoriska. Till exempel, det är haram att äta gris, eller hur? Det är också haram att lämna salah. Eller hur? För Allah har beordrat med salat, att lämna det Allah har beordrat är haram. Så frågan är det haram att lämna zakat och hajj? Om man har möjligheten. Ha? Det är haram, eller hur? Så det faller in under den här meningen. Alltså om du lyder Allah subhanahu wa ta'ala och inte gör det som är haram och har möjligheten att göra hajj, så kommer du göra det. Och har möjligheten att betala zakat, så kommer du betala zakat. Taib. Så det omfattas av denna mening då. Taib. Sheikh Abdul Mahsin, hafizahullah, säger här att den här hadithen tar upp al-wajibat och nämner inte sunnan. Det tar upp de obligatoriska gärningarna och nämner inte det som är rekommenderat. Alltså denna man, han sa här, yani ya Rasulullah alayhi salam, om jag ber och fastar och gör det som är halal och gör det som är haram, eller håller mig borta från det som är haram, kommer jag då att gå till Jannah? Profeten sallallahu alaihi wasallam sa ja. Taip. Och det finns en liknande hadith också. Där en beduin kom till profeten alaihi wasallam och han sa, ditt sändebud har kommit till oss. Alltså en av sahaba hade kommit för att göra da'wah. Och han påstår att Allah har skickat dig som profet. Är det sant? Han sa ja, det är sant. Han påstår att vi ska be 5 gånger om dagen. Är det sant? Ja, det är sant. Han påstår att vi ska fasta en dag eller en månad om året. Är det sant? Ja, det är sant. Han påstår att vi ska betala zakat. Är det sant? Ja, det är sant. Och hajj och så vidare. Och så sa mannen sen, har Allah föreskrivit någonting annat? Han sa nej. Och då så sa den här mannen, han sa wallahi, jag ska inte göra någonting mer än det här eller mindre än det här. Alltså islams 5 pelare, jag ska inte be. Jag ber mina 5 salah, inte mer och inte mindre. Jag fastar ramadan, jag fastar inte mer och inte mindre. Jag betalar zakat, jag betalar inte mer och inte mindre. Och så vidare. Så han, wallah, jag ska inte göra mer eller mindre. Och så gick mannen iväg. Och då så sa profeten a.s. den av er som vill kolla på en man från paradiset ska kolla på den här mannen. Och han sa en annan hadith, aflaha in sadaq. Om han har talat sanning, alltså att han gör dessa 5 pelare i islam, kommer han få framgång. Så i dessa hadither, och det finns liknande hadither, så nämns då att den som praktiserar islams 5 pelare går till Jannah. Men här nämns inte sunna gärningar. Och då ställer ulema en fråga. Varför sa inte profeten alaihi salam till honom och till andra mannen att ja, du behöver bara be 5 böner. Men om du ber extra så är det bättre. Du behöver bara fasta ramadan, men fastar du extra så är det bättre. Då säger vissa lärda, som Sheikh Ismail al-Ansari och Ibn Rajab al-Hanbali, att det kan hända att den här mannen var ny muslim. Och fråga, hur många salaf ska jag be? 5 salaf. Gör det, du går till Jannah. För profeten al-Islam vill inte avskräcka honom och betunga honom med för mycket gärningar. Att säga att du ska be 5 böner och sen sunnaböner, 12 rawatib om dagen och qiyam al-layl och witr och så vidare. Kanske han tänker det är för mycket. Så istället namn, 5 böner. Fasta ramadan, khalas, det räcker. För profeten sallam, de säger här, visste att om han blir en starkare muslim och får kärlek till islam, så kommer han automatiskt att göra sunna gärningar. Eller hur? Så det nämns här som en vishet. Och de lärda nämner här som Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad, att den personen som bara gör det som är wajib, han är från al-muqtasidin. De som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat Fatir, vers 32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Allah azza wa jalla säger vad som kan översättas till, och sedan ärde vi boken till dem som vi valde ut från våra tjänare. Och Sheikh Sa'di säger det här betyder, vi ärvde Koranen till profeten Muhammeds umma, alaihi salatu wasalam. Och här delar Allah upp denna umma till 3 kategorier. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Vissa av dessa, från profeten Muhammeds umma, alaihi salatu wasalam, är ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. En person som gör orätt mot sig själv. En person som faller kort och syndar. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Och från dem är de som är muqtasid. Muqtasid är den som bara gör det han måste göra. Han gör islams fem pelare och han gör ingen sunna. Och han gör inte heller stora synder och haram och så vidare. Wa minhum sabiqun bil khairat. Och det finns de som tävlar i att göra det goda. Så här delas muslimerna in i tre kategorier. Och vi nämnde liknande i surat al-Waqi'a, eller hur? Ashab al-Yamin, Ashab al-Shimal och al-Muqarrabin. Muslimerna delas in i tre kategorier. De som syndar och faller kort. De som gör sina förpliktelser. Al-Muqtasid. Och det är de som nämns här i hadithen. Han gör sina fem böner. Ingen sunna. Han fastar ramadan. Ingen sunna. Och så vidare. Och sen har vi al-Sabiquna bil-Khairat. De som tävlar i att göra goda gärningar. Al-Muqarrabun. De bästa. Så den som gör sina fem dagliga böner, fastar ramadan, betalar zakat, gör hajj en gång i livet, han är muqtasid. Han syndar inte. Han är ingen fasik, han är ingen dålig människa eller någonting. Alhamdulillah, han är mashallah en bra muslim. Och inshallah, han ska gå till Jannah. Men personen som begränsar sig till obligatoriska gärningarna missar mycket gott. Och det här är viktigt. Om någon frågar er, måste jag be mer än fem salat? Vad svarar ni? La. Måste jag fasta mer än ramadan? La. Måste jag göra hajj mer än en gång i livet? La. Eller hur? Men det är bättre att göra mer. Vad är då nyttan med att göra sunna gärningar? Det finns många nyttor med att göra sunna gärningar. Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad nämner här att en av de största nyttorna är att sunna gärningar är som ett skydd. Som skyddar dina obligatoriska gärningar. Det vill säga, om du är mån av att göra sunna gärningar så kommer du vara ännu månare om att göra dina obligatoriska gärningar. Eller hur? Det är som ett skydd kan man säga, en borg. Som skyddar slottet som är dina obligatoriska gärningar. Du är mån om de sunna, då kommer du vara mån om att göra det som obligatoriskt. Men börjar du ta lätt på sunna så kanske du börjar ta lätt på det som är obligatoriskt. Förstår ni? Så sunna gärningar stärker människan och det är som ett skydd till de obligatoriska gärningarna. Det här är en nytta. En annan viktig nytta med sunna gärningar är att de kommer att komplettera dina obligatoriska gärningar på domedagen. Som du har nämnt i många hadither. Att folk kommer på domedagen och det första Allah kommer att fråga är salah, eller hur? Och vad händer om du har brister i din salah? Du har gjort fel i salah och du har brister och fallit kort. Allah subhanahu wa ta'ala säger till änglarna, kolla om min tjänare har frivilliga gärningar. Om han har frivilliga gärningar, låt dem då komplettera bristerna i hans obligatoriska gärningar. Så kommer du yawm al-qiyamah och har brister i dina fem dagliga salah. Du bad om slarvigt och så vidare. Allahu alam, hur? Har du gjort sunna gärningar, inshallah, de kommer komplettera dina obligatoriska böner. Och det här är viktigt. För det första man frågar sig bönen. Om bönen blir korrekt så blir inshallah resten av dina gärningar korrekta. Om bönen är kaos så blir resten av gärningarna kaos. Förstår ni? Och sen samma sak med fastan. Allah kollar din fasta. Har du fastat korrekt? Har du brister i din fasta? Då kommer din sunna fasta att komplettera din obligatoriska fasta och så vidare. Så frivilliga gärningar har den här stora positionen i islam. En annan stor dygd som frivilliga gärningar har är att de för människan närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Så pass att han blir från Allahs awliya. Som det kommer komma senare i boken. Att profeten a.s. berättade att Allah subhanahu wa ta'ala säger att det finns ingenting som jag älskar mera och som för en tjänare närmare mig än de obligatoriska gärningarna. Det bästa hos Allah subhanahu wa ta'ala är de obligatoriska gärningarna. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala och sen fortsätter en tjänare att närma sig mig med frivilliga gärningar tills det att jag älskar honom. Ja, till slutet på hadithen. Så om du gör dina obligatoriska gärningar och fyller ut sen med sunna gärningar så blir idhnillah så blir du från Allahs awliya. De som Allah älskar. Khalas. Är du från Allahs awliya inshallah. Paradiset. Så det här är en viktig punkt att tänka på. Vi lär oss av denna hadith att gärningar är en orsak till att träda in i paradiset. Eller hur? Salah och zakat och siyam och sånt är gärningar som leder människan till paradiset. För mannen sa, om jag ber mina böner, fasta ramadan, håller det som är halal att vara halal och det som är haram att vara haram, kommer jag gå till Jannah? Profeten sa, han sa ja. Så goda gärningar leder till Jannah. Vi lär oss också av hadithen en väldigt viktig sak. Och det är att sahaba radiallahu anhum var väldigt måna om att komma till paradiset. De sökte kunskap och ställde viktiga frågor. Och vad var det som var viktigast för sahaba radiallahu anhum? Det var inte att tjäna mycket pengar. Det var inte att bli kung eller president. Utan det var att komma till Jannah. Eller hur? Vad var slutsatsen av den här mannens fråga? Kommer jag till Jannah? Eller hur? Och vi finner många sådana här hadither. De säger, Rasulullah, vad är det som leder till Jannah? Vad är det som skyddar från elden? Det här var sahabas frågor. Och lyssna på hadithen som berättas i Muslim från Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiallahu anhu. Där den här mannen Rabi'a brukade tjäna profeten a.s. Han brukade hämta hans wudu-vatten och liknande. Så en dag så hämtade han wudu-vatten till profeten a.s. Och profeten a.s. han sa till honom, säll, fråga. Är ni det som du frågar om, jag kommer be Allah. Och inshallah, ni vet profetens dua besvarade, eller hur? Så tänker den här mannen, han är nu i en position där han får önska vad han vill, typ. Ja? Vad är det han önskar för någonting? Han sa, ja Rasulullah, as'alu han sa, jag ber om en murafaka, om att få vara i ditt sällskap i paradiset. Ja? Och då så sa profeten a.s. awa ghayra dhalik, vill du någonting annat? Någonting? Han sa, nej, jag vill bara det här. Så det här är sahabas mål radiallahu anhu. Att komma till Jannah, att få vara med profeten Muhammad s.a.w. i Jannah, att skyddas från elden. Du finner inga hadither där sahaba säger, Rasulullah, hur blir vi miljonärer? Ja? Hur får vi makt? Och så vidare. Finns inte. Utan sahabas mål, det var att komma till Jannah. Och Allah al-Musta'an, många muslimerna behöver korrigera sina avsikter. Vad är våra mål idag? Eller hur? Det är mycket dunja. Vilken utbildning och hit och dit. Och Allah al-Musta'an. Det är viktigt att man alltid har det framför sig. Ditt mål och din destination är paradiset. Hadithen bevisar också dygden av de fem dagliga bönerna. Och att de är islams pelare. Och vikten av fastan. Sen den här meningen. Wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram. Vad menas med det? Att hålla det som är halal att vara halal och det som är haram att vara haram. Den korrekta åsikten är att hålla det som är halal att vara halal är att tro att det som Allah har tillåtit är tillåtet. Men An-Nawawi, han nämner här, ja, och att man utför det. Man utför det som är halal i tron på att det är halal. Och det här blir ganska komplicerat. Om du måste utföra allting som är halal. Eller hur? Om du ska leva upp till den här meningen, enligt Nawawis förklaring, så måste du tro på det som Allah har gjort halal och du måste praktisera, du måste göra det. Och det blir ganska komplicerat. Och andra lärde sig, det är inte det som menas med hadithen. Ahlaltul halal betyder att de saker Allah har gjort halal, jag tror att de är halal. Även om jag inte gör dem. Eller hur? Det är halal att äta räkor. Men jag behöver inte äta räkor, jag tycker inte om räkor. Eller hur? Det är halal att äta bröd, att dricka mjölk, att dricka vatten, att dricka juice och så vidare. Det är halal. Men jag behöver inte göra alla de här sakerna. Taib. Så man förbjuder ingenting halal för sig själv. Det är också en viktig punkt. Vissa människor tror att de kommer närmare Allah genom att förbjuda halal saker för sig själv. Det här för dig bara längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Andra meningen däremot, wa haramtul haram, att det som är haram håller i att vara haram. Det betyder däremot att du tror att de saker Allah har förbjudit är förbjudna och du låter bli dem. Du sa det som är halal, du behöver inte göra allting. Men det som är haram, du måste lämna allting. Du får inte göra någonting som är haram. Och du måste tro att det är haram. Taib. Allah förbjuder gris och alkohol och spel om pengar. Alltså, det är haram, jag ska inte göra det. Okej? Okay. No. Så det här var kortfattat då vad den här hadithen betyder. Och vi fortsätter inshallah senare. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.